Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Hej och välkomna till avsnitt 230 utav Svenska FPL-podden. Idag ska vi prata anfallare och vi spelar in onsdagen den 2 augusti. Stefan, det är du och jag som spelar in idag och vi fick en riktig anfallsbomb här, en som jag tror inte du älskar, att Jesus har genomgått operation.
Ja, nej, det är ju inte kul alls. Dels för att ja, men det är kopplat till hans tidigare knäskada, vilket ju såklart är oroande. Liksom hur kommer det här ingreppet lösa hans problem, eller kommer det liksom vara något som han kommer dras med kontinuerligt framåt? Men även i FBL så är det ju en riktig bomb då han är den näst mest ägda anfallaren. Sen tror jag väl att liksom byterna, många såg väl Jesus lite som en placeholder för att se vem som flyger. Nu kanske man får gå på den spelaren direkt, men det är väl lite mer hur det kastar om dynamiken där, då till exempel Arsenal har väldigt, väldigt fin inledning av säsongen.
Vi ska ju komma och prata Jesus och ja, väldigt många andra anfallare också senare i det här avsnittet, men först ska vi skicka ut ett tips. Om ni inte redan har gått med i poddligan, se till att göra det. Jättefina priser i ligan och det är helt gratis att vara med. Ni hittar ligakod och allting sånt via vår Facebook-sida. Svenska FPL-podden heter vi där. Se till att gå in och gå med i ligan, helt klart. Ni ska även se till att vara med i vår betalliga som vi har tillsammans med vår partner Glenn Sportsbar. Glenn Fantasy PL heter Facebookgruppen och heter ligan. Det här är en liga som kostar 250 kronor att vara med i och det är välinvesterade pengar. 50 kronor går direkt till Barncancerfonden och övriga 200 kronor går till det feta prisbordet. Det är priser varje game week. Det är priser, ja men månadspriser i form av fotbollsresor för dig och en kompis. Det är ja men bästa game week över hela säsongen och fina säsongspriser. Vi har tjatat oss hesa om det här, men det handlar också om att det finns en deadline. Du måste gå med i gruppen och ha swishat innan deadline för Game Week 1. Annars flyger du utanför. Och som vi har sagt så många gånger tidigare, det bästa med ligan är att skulle du vara en sån människa som kanske missar en deadline eller av olika anledningar får en dålig start, så har du alltid chansen att vinna både Game Week-priser och månadspriser i den här ligan. Så att fantasy lever hela säsongen, även för er som inte får kanonstart. Stefan, du siktar väl på en kanonstart, men det är alltid fint där med en liten så här andra chansen i en sån här betalliga.
Ja, men det är det ju, och som sagt, vi har pratat om det många gånger tidigare, men de här månadspriserna är ju ruggiga. Åka iväg på en fotbollsresa för att man är bäst i januari där det är 2-3 omgångar, det är ju få andra ligor som kan ståta med det, tror jag.
Verkligen, som sagt, Facebookgruppen heter Glenn Fantasy PL. Där ser ni exakt hur man gör för att vara med. Vi har även delat den här informationen på Svenska FPL-poddens Facebook-sida, så även där hittar ni det. Gå med, men sprid även till era vänner. Vi är väldigt glada av att se att ni är så många som vill stötta oss via Patreon. Vi har gått över 300 Patreons nu och som vi säger, Sveriges absolut trevligaste FPL-community. Man stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden och som att fira att vi har gått över 300 Patreons så ja, men, ska vi köra en rejäl utlottning här. Vi har ju redan sagt att vi lottar ut en plats på poddresan här till alla som är Patreons innan deadline för Game Week 1. Nu adderar vi dessutom tre priser till och det är tre presentkort 1000 kronor hos Unisportstore.se, så man kan gå in och köpa sin matchtröja eller ett par nya fotbollsskor eller vad man vill göra där. Och som sagt, det man gör, det är att man går in på patreon.com/svenskafpl och är med i utlottningen. Det är som sagt 4 vinnare som det kommer bli, 3% kort och en plats på poddresan. Och ja, men det här vill man inte missa. Är det så att man inte vinner, då går man in på Unisport Store och köper sin tröja ändå med exklusiv rabatt för Svenska FPL-podden. Man uppger koden FPL-podden i kassan och så får man 20% på ordinarie pris vid köp för minst 500 kronor. Och när vi ändå är inne och pratar om det, så tycker jag att ni ska kolla in vår nya spelpartner reducering.se. Ni ska handla er Svenska FPL-podden merch hos netshirt.se. Så har vi nämnt alla våra partners där. Ja, Stefan, vad säger du om Patreon-utlottningen?
Nej, men det är ju grymt. Grymt framförallt att se att stödet fortsätter starkt. Men vi gillar ju att liksom hålla det här community levande, både med fantasy-information men även med lite trevliga utlottningar vid välvalda tillfällen. Så det är någonting som vi ja, men kan säga att vi kommer fortsätta med. Sen kommer det väl komma lite ad hoc så där när vi känner för det. Men i samband med event och liknande så brukar vi passa på att kasta in ut någon fin utlottning dessutom.
Mm. Och man är alltså med en, två eller tre lotter beroende på vilken nivå man går in som, 25, 35 eller 50 kronor i månaden. Så det tycker jag definitivt ni ska vara med om. Vi har även en liga för våra Patreons. Vi har Messenger-tråd, vi har Discord-kanal. Jag körde en Discord här under gårdagskvällen med flera av våra Patreons där jag presenterar mitt bygge så som det ser ut just nu och gav lite feedback på andras byggen och FPL-bekymmer och tankar. Innan vi går igenom anfallarna, pris för pris, och bland annat ska prata Gabriel Jesus potentiella ersättare här som man startar Game Week 1 med, Stefan, så finns det ju lite strategi att prata om. Och i fantasy kan man spela med en, två eller tre anfallare i sin uppställning. Man ska ju plocka ut tre, men hur många man startar med är en annan fråga. 3-5-2 har vi pratat väldigt mycket om. Vad tänker du kring de olika strategin att spela med en, två eller då tre anfallare?
Ja, nej, men jag gillar fortsatt 3-5-2 bäst. Sen har det väl liksom flygit upp allt fler 3-4-3 drafts på Twitter och liknande. Och det tror jag väl mycket beror på, ja, men dels att liksom Chelsea ser spännande ut. Både Jackson och Nkunku har ju varit bra på försäsong. Och sen kanske framförallt att Darwin Nunez har stängt in lite baljo för Liverpool. Vi vet ju, han har ju en rå talang där. Men han är även en målsumpare. Och det fick vi väl se här i senaste träningsmatchen. Att han brände två riktigt fina lägen. Och det gör väl egentligen ingen förvånad. Beroende på liksom vad man såg från förra säsongen. Men anledningen till att jag gillar mittfältarna lite mer är för att det känns som att det finns säkrare alternativ på mittfältet versus forwards. De här forwards som jag pratar om nu med Darwin och liknande känns lite mer osäkra i min bok ändå.
Är det någonting som kanske kan kasta om det till att bli tre anfallare i och med att Jesus kommer ut, eller är det bara att det stärker ännu mer 3-5-2, tycker du?
Ja, men jag skulle säga att det är ingen Arsenal forward som blir given för att Jesus försvinner. Så att den är ju svår. Så det minskar ju egentligen bara antalet tillgängliga forwards och peta in i den där 4-3-3-an. Så nej, det är väl mittfältet som kanske gynnas. Jag tror väl till exempel att en sån som Trossard skulle kunna få ännu mer speltid nu när Jesus är borta. Och Martinellis speltid borde också öka. Sen om det är bra för deras output, som till exempel om Enkättia spelar forward, såg vi att Martinelli hade ganska tufft att leverera förra säsongen när det var fallet. Så där är det lite mer osäkert vad som händer. Men nej, jag tror att det svingar lite mer till 3-5-2.
Vi pratar ju mest om två, tre anfallare. Den stora anledningen varför jag inte gillar en exempelvis 4-5-1 är ju för att ja, men, första platsen, den går ju till Haaland. Det bör den ju göra, skulle jag säga. Men sen så går man ner då och ska ha billiga spelare och så går det på 2-4,5 forward som inte ens får starta. Är det så att Haaland är borta någon match, vilas, roteras eller det blir någon skada på honom, men då behöver man göra ett byte direkt, för att du, även om du har en stark liksom första bänkspelare, så får du inte in den, för man måste spela med minst en anfallare. Är det också en av anledningarna till varför du inte ens bemödar att nämna spel med en anfallare?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ja, nej, men det känns som att man blir väldigt begränsad från början med att ha två icke-spelande spelare. För ja, men vi vet att det händer saker och sitta med så tunn bänk känns inte optimalt.
Nej, vi hoppar in i anfallsgenomgången och börjar som vanligt liksom uppifrån och ner prismässigt. Och då, jag känner inte att vi behöver stanna där superlänge, Stefan, men vi måste ju prata en viss norrman på topp som FBL har valt att prisa 14,0 den här säsongen i Haaland.
Ja, nej, det är väl bara för de som verkligen vill sticka ut som inte går med Haaland. Hans ägarandel har väl krypit upp lite allt eftersom, uppe på 86,4 nu när jag kollar. Det är ju ruggigt högt. Det är få gånger man ser en spelare som är så högt ägd. Men han är ju även en autocap ja, men hela tiden fram till att Champions League drar igång i alla fall. Det är väl då som det skulle kunna ja, men hända någonting, om man får se någon rotation och så, som börjar sätta lite griller i folkshuven. Men annars för mig är han ju liksom ja, han kommer vara min kapten första 5-6 omgångarna. För jag kommer inte gå med Salah och jag kommer förlita mig på att Haaland har binden hela tiden. Det känns som en skön start att köra på.
Mm. Har du någon oro för rotation? Vi vet att City ska iväg och spela Supercup och sånt här. Och även om inte Europaspelet drar igång förrän några game weeks in, så ja, helt plötsligt är man där. Men även innan dess, så som sagt, Supercup-spel och det finns en fin ersättare i Julian Alvarez som kan gå in och ta den platsen.
Ja, nej, jag är inte speciellt orolig. Det är en alltså, City är vana att spela Champions League, så att det är en vecka som de ska spela lite tight, och sen har de ja, vila veckan efter, så att mellan matcherna, så jag, det där ska nog fixa sig. Och skulle det vara så att han får vilan, så kommer han ju liksom komma in ruskigt sugen efter 30, eller med 35 minuter kvar. Och vi vet ju vad det kan innebära. Det kan ju vara 2-3 baljor från bänken. Så nej, det där är bara överdrivet just nu. Längre fram när City spelar tight, ja, med flera veckor i rad, då finns det väl en större risk att vara lite orolig för att Haaland inte startar jämnt.
Mm. Och med nya tilläggstidsreglerna så kanske de där 35 minuterna helt plötsligt är 40-45 minuter i alla fall.
Ja, precis. Sen kanske Haaland inte är liksom den främsta spelaren jag tänker på som gynnas av det. Men det är ingenting som City brukar avgjort matcherna innan tilläggstiden då. Så att, det är väl mer deras nollor som kan ryka där på stopptid med Ederson. Man sitter med Ederson och väntar på de fina pinnarna.
Ja, det vet vi sedan tidigare. Går vi ner till pris kommer vi till en annan anfallare som också liksom är lite svår att hålla så mycket diskussion kring. Det är en Harry Kane i Spurs, prisad 12,5. Det är det närmaste vi har till Haaland. Gjorde ju en riktigt fin säsong i ett annat uselt Spurs. Och på många sätt jag vet inte om man kan säga att han räddade deras fiaskosäsong, men utan honom hade det blivit betydligt värre. Nu kopplas han samman med Bayern München framförallt. Och jag vet inte vad som händer. Och vi vet ju att fönstret är öppet även efter Game Week 1. Så att det är en jättestor chansning att starta med honom. Jag tänkte på det till och med, Stefan, nu ska det inte här handla om det. Men det är ju en del som spelar Fantasy Draft. Och då är ju forwards oerhört värdefulla, för det finns inte så många. Och Kane hade ju varit en klockren gubbe att välja som hade gått oerhört tidigt. Men jag vet inte om vi hade vågat ens i draft och gå på Kane med ett, liksom ett tidigt draft pick.
Nej, alltså det verkar ju bli en utdragen historia. Bayern verkar ju vara väldigt, väldigt på värva honom. Men jag ser det väl som 50-50. Antingen så bara bryts relationen mellan Spurs och Bayern för att Spurs ska ha för mycket pengar. Eller så blir den där transfern av på, och den kan ju liksom ske när som du säger. Så den osäkerheten gör ju att det är helt omöjligt att betala de pengarna för Kane. Jag hade inte gjort det ändå, även om man inte ryktades bort på grund av att det blir, ja, men man blir för framtung och Haaland ska ha ena platsen i mitt bygge i alla fall. Ja. Nej, Kane kommer vara långt ifrån. Ja, men det är väldigt många byggen som kommer sitta utan honom. Och den här soppan gör ju bara att det är ännu fler som inte går dit.
Ja, och det är kanske väl mer att följa den soppan mer om det är så att man, Richarlison uppenbarar sig som ett 7,0 mittfältsalternativ som mycket väl kan ta den där strikerplatsen. Alltså det är väl anledningen att följa det. Och som du säger, 12,5, ja, men lyckas man skrapa ihop de pengarna, då väljer jag hellre att investera dem på en Sala på mitten än på en Harry Kane där framtiden är lite osäker.
Ja, nej, men det är som du nämner, Richarlison kan bli hur intressant som helst om han, ja, men om det blir så att han ska leda frontlinjen där för Spurs. Troligtvis får han inte straffarna, de bör ju gå till sån kan jag tycka. Men han har ju visat i Brasilien att han är bra på just den rollen. Han har väl fått anpassa sig eftersom de har haft Kane där och fått spelat på andra positioner som kanske inte han är fullt lika bra i. Och det är därför liksom, ja, men vi Arsenal-fans har ju hånat den transfern rätt rejält. Men i FPL så kommer jag inte ha några sådana förutfattade meningar när det kommer till en ny roll, ny position och ja, framförallt att han är prisad som mittfältare och 7,0 gör ju att han skulle kunna flyga som värdepick.
Och vi pratar forwards, 14,0 för Haaland, 12,5 till Kane. Ska vi gå ner till nästa nivå? Ja, men då kommer vi ner till Gabriel Jesus som vi redan har nämnt här med hans skada. 8,0, där har han sällskap utav en spelare som är lika ointressant som Jesus till Game Week 1 i Ivan Toney, som vi inte behöver lägga energi på just nu. Kommer säkert kunna vara intressant längre fram i spelet, men det är andra halvan. Men här så är det Watkins i Aston Villa som är det mest intressant, och en Wilson i Newcastle. Jag vet inte, vi pratar lite Jesus inför, satt ju oerhört många byggen, kommer ju försvinna ut där för de flesta som har lite koll. Men ja, jag gillade ju Jesus oerhört mycket. Dels på grund av Arsenals spelschema och så, men mycket på grund av prispunkten, att man kan starta med en 8,0 anfallare och sen gå ner till de här 7,5, 7,0, alltså neråt är enklare att gå än tvärtom. Så prispunkten var det jag gillade. Frågan är nu, är det då man då ska gå på Watkins som är en 8,0 anfallare, har straffar, spelar oerhört mycket minuter i ett riktigt bra Aston Villa, eller ska man gå ner och chansa? Hur tänker du? Jag vet att du har haft Jesus i ditt bygge i stort sett från start.
Ja, det är lite så här nyhetens behag eftersom vi spelar in när vi gör och fick besked här för en halvtimme sedan att Jesus är out från premiären. Han blir borta minst 3 veckor, säger initiala rapporterna. Jag vet inte, jag tror att som jag tänker här och nu så är det nog att jag går på en Kunko direkt, som var liksom någon som jag helst hade velat kollat på. Men alltså jag köper Jag köper det raka bytet till Ollie Watkins också. Vissa kanske tycker att Villa har liksom lite tuffa matcher inledningsmässigt. Men kollar man statistiskt i fjol så ja, men spelade det inte så stor roll för Watkins del vilka de mötte. Han var nästan, ja, men jag tror att han tog ungefär lika mycket poäng mot topplagen som mot bottenlagen. Och det kanske var mer så att Villa hade problem att bryta ner lag som spelade defensivt mot dem. Men när de fick kontra på topplagen, då var Watkins, det trivdes Watkins med. Han har ju sin speed och tar mycket löpningar i djupet. Så att jag tror att om det är någon spelare i Villa som ska kunna göra det bra inledningsvis när matcherna är lite tuffare. De har ju ja, men till exempel sex borta matcher, eller fyra borta matcher de första sex omgångarna. Så men jag tror ändå att liksom, Watkins är ett stabilt pick ändå. Sen ska man väl ha rimliga förväntningar. Jag tror inte att vi ska förvänta oss att han liksom plockar massa tvåsiffriga skåror, utan det blir kanske de här 8-9 poängen som skulle kunna trilla in i sånt fall.
Ja, men det är inte så dumt med 8-9 poäng. Och det som du säger, det är bortamatcher. Inleder borta mot Newcastle. Jag pratade om det jättemycket förra säsongen, att Newcastle är oerhört starka på St. James's. Men som sagt, det här kan Villa göra det bra. Sen kollar man i övrigt så skrämmer det inte supermycket tycker jag. Everton hemma, Burnley borta, Liverpool borta. Ja, match på Anfield är alltid svår. Men vi ser Liverpool får ingen ordning här på försäsongen på sin defensiv. De gör en hel del mål framåt, men det struntar väl Ollie Watkins i. Och vi har sett Ollie Watkins tidigare ställa till det ordentligt för Liverpool. Och den matchen skrämmer mig inte supermycket. Samma med nästa bortamatch. Först möter de Crystal Palace hemma, men sen är det Chelsea borta. Det är samma där med Chelseas defensiv, att jag tror att Chelsea mycket väl kan flyga framåt offensivt, men defensivt inte alls lika övertygad kring Chelsea. Så att jag tycker att Villa, där det pratas om ett dåligt spelschema, kanske lite oförtjänt glöms bort. Och ja, det har pratats lite om Ollie Watkins tycker jag i Twitter och sådär. Men kanske kommer han flyga upp en del nu då många gör liksom raka bytet Jesus till Watkins. Och jag tycker inte att det är fel. Även om som sagt det kan mycket väl vara så att jag väljer att nedgradera från en 8,0 anfallare till exempelvis en Kunku eller så som vi snart kommer till. Wilson i Newcastle, Stefan, det lockar inte gissar jag med spelschema och så. Det är väl Watkins i så fall om man ska gå till en annan 8,0 anfallare.
Ja, nej, men spelschemat för Newcastle, där kan jag ju köpa att folk tycker att det ser svårt ut. För de har ju en riktigt tuff inledning, fyra, fem första matcherna. Alltså, det är svårt att säga att Wilson inte, det var ju, han var ju nog den största anledningen till att de tog sig till Champions League med sin form i slutet av förra säsongen när han kom in och bara öste in poäng. Men jag vet inte, han är inte purung, han har skadehistorik och sådana grejer kan ju också ställa till det även om han nu lyckades hålla sig skadefria på slutet av förra säsongen. Så nej, det är ingenting för mig inledningsvis, men visar han i de matcherna att han fortsatt är riktigt het och sen när spelschemat vänder, då ska man ju såklart hålla koll på honom. För om ser vi på förra säsongen så var ju han mer intressant än Isak när Isak fick spela vänsterytter. Han har ju dessutom straffarna, så att jag tycker att det är definitivt någon som ska stå med där på watchlisten i väntan på bättre spelschema, men ingen gubbe för Game Week 1 för mig.
Nej, och du nämner ju Isak, det blir ju en perfekt segue över till 7,5-nivån som Isak är prisad i. Isak är kanske inte den 7,5-mittfältare som pratas allra mest om, men ja, jag tycker samma där, det är lite wait and see, se hur Newcastle kommer att formera sig. Är det så att Wilson fortsatt är tilltänkt liksom första val och Isak lite får petas ut på en kant, eller ska de spela tillsammans i ett tvåmannaanfall, eller är det så att Isak får starta som liksom prima punta och nia i fler matcher den här säsongen? Ja, det återstår att se, och han kan mycket väl vara av intresse längre fram, men inte till Game Week 1 för egen del. Utan då blickar jag hellre mot, du har nämnt Nkunku, och vi kan väl börja där i Chelsea. Och då tycker jag vi kan väva in Jackson som är prisad 7,0. För han har fått mycket kärlek här runt om efter en stark försäsong. Ja, 0,5 dyrare får du en Nkunku som inte kanske spelar tydlig nia speciellt ofta, utan snarare släpande bakom, eller som nu på försången har använts mycket ute på vänsterkanten, dessutom i en lite fri roll. Och det finns väl stor möjlighet att Nkunku har straffarna, och det tycker jag är värt att liksom lägga till de där 0,5 från Jackson för, och dessutom se en men klarare och tydligare startplats för Nkunku och Jackson. Vi har hot i befintlig trupp i en Brocha som ska ta sig tillbaka i liksom full match fitness. Men det ryktas ju även om exempelvis en Vlahovic från Juventus. Och då är det ju på Jacksons bekostnad, tänker jag. Hur tänker du, Stefan?
Ja, men verkligen. Jag tycker Jackson har imponerat mycket på försäsongen av de klippen jag har sett. Verkar vara en ganska bra targetspelare, få uppspel på sig, knacka tillbaka på mittfältare som kommer i fart. Och det är väl så han har fått en del assist framförallt. Men som du säger, Nkunku är ju deras stjärnvärvning här som mycket kommer bygga kring offensivt. Och vi har väl inte fått bekräftat att han har straffarna, men har han dem, då faller ju liksom valet över redan där, skulle jag säga. Och sen verkar det ju vara långt gångna diskussioner om Vlahovic med, det är väl en swap till vad jag har hört med Vlahovic åt ena hållet och
Lukaku
ja, åt andra hållet. Så får vi se om det blir av, men Vlahovic, om han kommer till Chelsea, ska ju han spela från start. Det är jag rätt övertygad om. Så att, nej, Nkunku är mitt val i Chelsea, och får vi bekräftelse på att han har straffarna, då tycker jag bara att det är dumt att gå på Jackson, även om han har sett fin ut.
Som sagt, spelar vi in det här avsnittet onsdagen den 2 augusti. Det är möjligt att Vlahovic kanske redan är klar. Stefan, om Vlahovic kommer in, vad tror vi prissättning? 8,0, är det rimligt att tro på en Vlahovic?
Ja, men det är väl ganska rimligt. Det finns ju ett gäng gubbar där. De har inte velat gått högre. Så att, jag vet inte, han var ju ett, han har gjort det bra i Italien, så han är väl inte proven i Premier League. Men han går in mot gubbar som har levererat här. Så att, 8,0. Skulle absolut kunna vara en gissning. Skulle han hamna högre, så är det inte mycket högre. Då är det väl liksom 8-5, någonting sånt.
Ja. Och när vi nu är så nära deadline till Game Week 1, skulle jag säga det, att bli Vlahovic klar här, så är inte det. Där går en stor varningsflagg ut. Även om han då är tilltänkt som start 9 i Chelsea, så har jag svårt att se att han ska gå in redan i Game Week 1 mot Liverpool. Utan då är Jackson som har gjort det bra, men han ska väl säkert kunna starta Game Week 1 och kanske få några matcher i benen innan Vlahovic har kommit in i truppen och sådär. Det är väl min gissning. Så att då hade jag nog hållit mig borta både från Jackson och Vlahovic om den blir kvar oavsett. Delar du mina tankar där?
Ja, absolut. Sen vet jag inte om Vlahovic skulle kunna vara en spelare som blandar sig in i någon straffdiskussion. Det skulle ju kunna vara negativt för en Nkunku, såklart.
Jo, det tror jag. Vlahovic är ju en väldigt duktig straffskytt. När vi ändå är inne på sådana här eventuella värvningar, men som är kanske ännu säkrare, det är väl Rasmus Højlund till Manchester United. Den är here we go, och han har gjort medicals. Det är dock inget pris i FBL. Jag har dock varit ganska säker på att han ska komma in på 7,5, och därför tänker jag att vi kanske kan nämna honom här. Delar du min åsikt att 7,5 är en korrekt prissättning för en Rasmus Højlund i Manchester United?
Jo, men det är det. Han hamnar i den kategorin där vi har, men skulle kunna ha teoretiskt sett väldigt mycket värde, fast det finns frågetecken på många spelare. Och där tycker jag väl att Højlund hör hemma helt korrekt i sånt fall. För att, ja, men han är ju jättepotential, men han är bara 20 år gammal, och Ja, men du följer United mer än vad jag gör, men det känns ju inte som att hans liksom att han kommer starta vecka efter vecka. Det känns snarare som att han kommer användas mycket, men inte hela tiden.
Jag tror att han kommer starta väldigt många matcher, som du är inne på. Nästan så att man kan prata vecka efter vecka. Men det beror ju såklart på hur det går, och det vet ju ingen. Men är det så att han kommer in, gör det bra, så tror jag att tanken är att han kommer spela liksom som liksom first striker. Och då kan han ju vara intressant. Men det är ingen jag på något sätt skulle vilja vika en United-plats till redan till Game Week 1, utan här är perfekt läge att vänta och se. Nu har vi pratat Nkunku, vi har pratat Höjlund, vi har pratat Jackson.
Jag tänker framförallt kopplat till spelschemat också som United har med de här tuffa bortamatcherna mot Spurs och mot Arsenal för Höjlunds del. Mm. Att ni har ju Rashford som ni använt när ni kanske förväntar er mer omställningsspel. Och det är väl där jag liksom min farhåga ligger kring Höjlund, och det bekräftar ju bara att så, men då startar jag inte med honom, då kollar jag om man får spela de matcherna från start eller inte, och det borde vara en tydlig indikation på om han är tilltänkt startspelare när spelschemat är enklare.
Ja, och sen ska man väl säga det att Höjlund är en oerhört kvick spelare, och omställningsspel borde passa honom fantastiskt bra, så att ja. Vi får se, men jag tycker oavsett att det är en bra wait and see där. Vi har ju nämnt alla 7,5 anfallare i stort sett. Men på Liverpool-sidan har vi ju två stycken. Både i Gakpo, men kanske framförallt Darwin Nunez, som har gjort en väldigt fin försäsong för Liverpool. Han har för det positiva FBL-mässigt tagit en tydlig plats som central nia och inte ute på vänsterkanten som vi såg en hel del under förra säsongen. Men ja, det är ju den där offensiven i Liverpool. Det finns alternativ. Gakpo kan spela där. Det är väl hans föredragna plats. Vi har en Salah som också kan spela där, även fast det hotet kanske inte är superstort. Och Jota kan spela där, även om han kanske föredrar att vara ute till vänster. Jag tror att det är Gakpo och Darwin som mest kommer få dela på tiden där. Men det är just med betoning på dela på tiden. Och jag vet inte om jag vill betala 7,5 för en anfallare som får dela på tid i Liverpool. Men Darwin, jag förstår att folk lockas av det. Men vi såg även idag i matchen mot Bayern München, då vi tror att Liverpool ställer upp med mer eller mindre tilltänkt startuppställning. Och då helt plötsligt så sitter Darwin där på bänken. Ja, Stefan, vad säger du om, men kanske framförallt Darwin Nunez, men du får även skjuta in tankar kring Gakpo om du vill.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, nej, men det är klart man är sugen på Liverpools offensiv, för man ser ju potentialen. Och det kommer göras mycket mål i år, det är jag helt övertygad om. Men det är ju så svårt att hitta in. Sen är ju Darwin en sån spelare som man även ser hur mycket råpotential det finns. Han kommer ju någon gång få till det där, känns som. Skulle han bara lägen som en normal anfallare sätter, då gör ju han 20 mål på en säsong utan problem. Det gör han. Men ja, är det i år? Jag vet inte. Och som du är inne på, konkurrensen känns hård. Sen är ju frågan hur liksom, dynamiken är där nu när de har varit in lite kreativt på mittfältet. Om det kanske tiltar över att Darwin får mer speltid för liksom för målskyttets skull och kanske Gakpo som ja, men kanske var lite mer kreativ forward, så att det inte behövs i samma utsträckning. Någon sån liksom grej skulle jag ju kunna se i Liverpool, men nej, jag vågar inte heller chansa där. Det känns som att det är lite 50-50 vem som startar i gameweeket.
Klopp gillar ju Gakpos pressspel oerhört mycket, har jag förstått, och det får man ju inte riktigt av Darwin Núñez på samma sätt. Men å andra sidan, under försäsong har vi sett Darwin Núñez länka ihop oerhört bra med Mohamed Salah, och det borde ju vara någonting som även Klopp ser och värderar väldigt högt. Så ja, jag tycker det är lurigt. Det är oerhört hårt sagt, men skulle önska FBL-mässigt, det är ju att se en skada på Gakpo. Då tycker jag Darwin Núñez är ett utmärkt alternativ. Och det kanske kommer vara under säsong där någon av dem går sönder och den andra blir ett utmärkt FPL-alternativ. Men så här i starten när båda är hela och vi inte riktigt har sett hur Klopp tänker med rotationen, då drar jag mig lite för att gå dit. Och för att gå vidare med det så tänker jag ju då att ja, men blickar man ner från Jesus, för mig just nu så lutar det mest åt att gå mot en Nkunku, och det låter som att du också delar den tanken.
Ja, en Nkunku eller Watkins, det är ju frågan om de där 0-5 som man frigör när man går till en Nkunku, om de behövs i laget så att säga. Det behövs väl alltid liksom lite uppgraderingar, men ja, men det är kanske framförallt mittfältet som man skulle vilja få till precis som man vill ha det. Och ja, men den största knäckfrågan för mig blir ju att jag kollar på Arsenals spelschema inledningsvis och jag vill ju sitta upptripplad. Men hur får man till det liksom? Det är det som är kruxet. Och hur mycket vågar man chansa på till exempel en Trossard, att han ska spela vecka ut vecka in, så länge Jesus är borta i alla fall. Det är väl där liksom de nya frågetecknen ligger idag, snarare än om man går på en Nkunku eller Watkins.
Du pratar ju mycket om Trossard, har ju gjort en fin försäsong för Arsenal, och jag vet att det är ett anfallsavsnitt, men i och med det som har hänt Jesus så blir det ju intressant att prata Arsenal mittfältare också. Du ser ingen möjlighet att Kai Havertz, som i Chelsea mycket spelar falsk nia, fick ju inte riktigt till det i den rollen. Men man kan ju se han som en ganska rak ersättare för Gabriel Jesus. Det är ju förmodligen inte så han har värvats in utav Arteta, det har vi sett här på försäsongen. Men ser det som helt omöjligt att han skulle kunna nyttjas i den positionen?
Inte helt omöjligt, men jag tror inte att det är den rollen som han kommer att ha eller ska ha. Alltså som idag fick vi se Nketiah ersätta Jesus, och sen tror jag liksom senare att det var Trossard som kom in eller Nketiah spelade länge, ska väl tillägga. Så men Havertz kom i alla fall in på mittfältet idag, och jag tror att det är så han primärt är tänkt. Sen vet jag inte hur det blir med, det ryktas ju om att både Nketiah och att Balogun har varit liksom under försäljning. Nu kanske den här skadan på Jesus liksom ställer om hela den planen, och att båda blir kvar till exempel om vi, ja, men, eller så går Arsenal ut och värvar någon forward här i lite panik. Allt är up in the air just nu, skulle jag säga.
En forward som håller på att bråka sig bort hittar vi också på 7,5. Ska han bråkas till Arsenal då i Mitrovic kanske?
Nej, men alltså, jag skulle gärna ha någon sån typ av forward. Kanske inte Mitrovic, men
bra känns för lagsammanhållning och sånt, tänker jag.
Ja, nej, precis. Nu gjorde ju Xhaka en bra redemption där, men det känns ju som att liksom plocka in en ny problemspelare lite så. Då var det väl mer liksom, jag hade nog hellre sett en Ivan Toney, även om han också har sina egna problem. Nej, men en stor stark forward target-spelare som skulle kunna bidra med någonting som vi inte riktigt har i verktygslådan. Hade väl inte varit helt fel på forwardspositionen. Men Ivan Toney är ju dumt att värva, för han får inte spela fotboll på ett tag ändå. Så att, nej, vi får se. Det har ju sagt så att det inte ska värvas någon forward, och förhoppningsvis behövs det inte. Men det är klart att Arsenal kommer att ha allra bäst information om hur illa den här skadan är.
Mitrovic nämnde jag där, han är ju prisad 7,5, gjorde det oerhört bra förra säsongen, men vi får nästan räkna med att den är borta. Det har till och med värvats in Raul Jiménez från Wolves, och Mitro bråkar sig bort, vill väl till Saudi som det verkar, precis som med halva fotbollsvärlden just nu, känns det som. Det är inte så många som äger honom, och med rätta, men där håller man sig borta. Hoppa ner, vi har redan pratat Jackson på 7,0, Lukaku är också prisad 7,0 men går in ungefär under samma segment som Mitrovic. 6,5 nivån däremot, där har vi en spelare som jag pratade upp en del förra säsongen i Solanke i Bournemouth. Jag tror att Bournemouth kan göra en ganska bra säsong i år, men sett till vad det finns för liksom alternativ där omkring för liksom 1 miljon mer, gå på en Kunko. Ja, nej, jag hade liksom inte gått ner så där, utan jag vill nog gå där 8,0-7,5 på min anfallare som ska starta bredvid Haaland. Det är i alla fall min tanke. Annars har vi en Julian Alvarez i City som jag vet en del är lite sugna och liksom attackera Citys offensiv med, men då gillar jag mer att gå på mittfältarna. Vi har en evigt skadad Martial som hoppar omkring på kryckor titt som tätt, och med en Höjlund in känns också så där. En gubbe som jag pratade upp mycket var Aouni i Forest förra året. Tycker han gjorde det bra, men lite samma som Solanke. Jag tror att han kan fortsätta göra det bra i Forest, men du kan få en Chelsea-anfallare i en Kunko för 7,5 exempelvis. Hur ser du på 6,5 nivån på anfallarna i år?
Ja, men det är väl framförallt Julian Alvarez som kan bli intressant under säsong. Jag tror inte att det är någon bra gubbe att gå på inledningsvis. Det verkar som att De Bruyne, han har varit på bänken några gånger här. Man har sett träningsbilder på honom. Han ser inte speciellt skadad ut. Tränar fullt med laget vad det verkar, så att vi får nog se i Community Shield hur hans status är, och om han är liksom tillbaka och redo för 45 minuter eller liknande, då är ju, ska det mycket till för att Alvarez ska få mycket speltid här inledningsvis, tror jag. Och sen är jag inne på samma spår som du, att jag för det första inte kollar svin mycket på den här kategorin, men steget upp till de här 7,5 anfallarna är ju för litet för att gå på någon gubbe här nere, utan då vill man hitta någon sånt fall som är ännu billigare, och jag tycker ju att prissegmentet precis under där skulle det kunna finnas fynd faktiskt.
Jag håller med. Gällande Alvarez så är det ju som du säger, kan ju spela en väldigt stor roll en säsong. Säg att Haaland går sönder, ja, men då är det nästan läge att dra ett wildcard bara för att liksom bygga om hela laget. Ersätta Haaland med Alvarez och sen så nyttja pengarna. Och då är det inget problem att få in en Sala på mitten och i stort sett exakt vilka gubbar man vill. Alvarez gillar han oerhört mycket som spelare. Och skulle han spela i någon annan klubb än City där han hade givna minuter, eller få givna minuter i City, ja men då är det ju ett kanonalternativ och ett värde på 6,5. Men jag ser inte att så är fallet. Han kommer få sina minuter, absolut. Men inte på de nivåer som jag önskar. Så att jag håller mig därifrån. Däremot som du säger, går vi ner 0,5, och det är väl det, antingen kan man gå upp från 6,5 till de här 7,5-orna eller gå ner till 6,0, och här finns det ju alternativ. Jag vet inte vad du håller högst. Vi har en Ferguson i Brighton som vi såg göra det bra när han fick tid förra året, men vad fick han? En 90-minutare under förra säsongen. Det kommer väl vara fler den här säsongen. Men samtidigt så har han Welbeck som också är prisad 6,0. Det har värvats in en Joao Pedro som är prisad 5,5 i samma lag. Brighton kommer rotera, det har De Zerbi varit ute och pratat om, Europaspel och allt det där. Ferguson, jättefin spelare men osäker. Just nu så tycker jag den mest intressanta 6,0 anfallaren hittas i Brentford i vissa. Jag vet inte hur du tänker.
Jo, nej, men Ferguson är man intresserad av såklart för att han är ung och har bra potential, men man blir ju såklart livrädd när managern säger att det kommer bli mycket rotation i år. Då liksom slår det ju, skrämmer det slag, och ja, men jag tycker det finns bra spelare där, så att jag tror att han kommer fortsätta matcha sin, ja, men liksom planenligt, vilket troligtvis kommer vara mer än i fjol, men inte liksom starta varje match. Och det kan ju vara bra inledningsvis om han flyger, såklart, de har ju jättefina matcher, men nej, det är lite som en lotteribiljett igen, att det kan bli bra, men det finns väldigt mycket frågetecken kring honom. Någon att hålla koll på, absolut. Vissa, där tror vi ju såklart att han kommer ha startrollen. Problemet är väl att där är väl mer att kommer Brentford värva in någon forward, och liksom, hur kommer det påverka vissas chanser, sånt fall. Men ja, det är inte det gjort när deadline 1 ska gå av stapeln, så känns det ju som att det är hans plats att förlora.
Mm. Och det är ju oerhört svårt. Jag vet inte om jag hade varit supersugen att gå till Brentford när man vet att Ivan Toney är där och kommer komma tillbaka. Vad blir ens roll i Brentford då? Jag vet inte om det kan vara en svår roll att värva, och kan de få en så mycket bättre spelare än vissa om de värvar in där? Jag vet inte. Jag tycker han är rätt kul att se på, och en duktig nia. Jag gillar Brentfords inledande spelschema, det väger väl också in här. Sen så har man väl chansningen som är ordentlig, men vi måste väl nämna en Dominic Calvert-Lewin i Everton ändå.
Ja, det måste vi väl, men det känns ju som att hans skadeproblematik är ju liksom, ja, det är ju den värsta vi pratar om. Om vi säger att någon har problem med skador. Han har ju knappt kommit upp i 1000 minuter de två senaste säsongerna. Men innan det så har han ju bevisat att han är en bra forward. Så det är klart att han ska nämnas. Men det är också, det känns som att det är verkligen för de våghalsiga. Dock så vet man ju ofta att om spelaren är frisk eller inte när Game Week 1 startar igång. Men det är lite som med Reece James, att du kan ju ha problemet i Game Week 2 liksom.
Mm. Ja, nej, jag håller mig långt ifrån Calvert-Lewin. Men det här är ju lite den prissegment man behöver kolla på om man ska ha Haaland och Salah exempelvis. Att det är oftast att det sitter en 6,0-anfallare eller motsvarande där. Jag håller i alla fall just nu vissa som bästa 6,0-alternativ. Delar du den tanken eller?
Ja, det är.
Kliver vi neråt, det är ju svårt att hitta spelare som man superälskar när man kommer ner här under 6,0. 5,5 har vi, en João Pedro som vi har nämnt, en Nketiah har också nämnts i Arsenal. Vi har den legendariska Wout Weghorst som nu är tillbaka i Burnley. Raúl Jiménez invärvad till Fulham. En Brocha i Chelsea som jag pratade lite grann om, men som är för tidig för att starta med Game Week 1. Men ja, här gillar jag inte jättemycket och som att ha en spelare som man ska starta med i Game Week 1.
Nej, det är ju inte det. Men liksom, jag tänker Mitrovic där, om han verkligen bråkar sig bort, så känns det som, kommer Fulham gå in i säsong med Vinicius och Jimenez som forwardspar, då kommer ju någon av dem ska etablera sig. Så där kommer det nog bli ett riktigt budgetalternativ i alla fall. Sen får vi se, Fulham känns inte speciellt starka så här inledningsvis i år. Så att vi får se vad de kan komma upp med. Känns som att de kommer vara absolut med i bottenstriden i år. Är väl en, ja, men min uppfattning i alla fall.
Mm. Ja, vi kan ju väga in när vi pratar Jimenez och Fulham, även Vinicius som är prisad 0,5 billigare, 5,0. Jag tyckte han gjorde det bra under förra säsongen när han fick spela. Men som sagt, de har värvat in Jimenez, kommer de spela med två anfallare? Ja, jag vet inte. Och jag tycker det är lite tråkigt att se. Vi lärde oss ju alla FBL-människor att älska Raúl Jiménez i Wolves innan han fick den där otäcka huvudskadan. Men jag tycker inte han har gått att känna igen sen efter det. Jag vet inte om man kan få en ny start i fulla, men det är inte en... De gjorde det bra förra säsongen, men tror att de kommer få det tufft i år. Och nej, jag gillar inte den här prisklassen av forwards, utan som sagt, jag vill ha en dyrare forward om jag ska spela dem. Så att jag har ganska lite positivt att säga. Vi kan väl väga in här också att det finns i 5,5-nivån även en Ondavi i Brighton. Men där är det ju liksom tjockt om platserna. Så att nej, jag håller mig helt borta från de här prisnivåerna. Och det kan ju även sägas när vi som sagt glider in i 5,0-nivån, där jag nämner Vinicius som jag kanske tycker är, ja, men det bästa alternativet utan de 5,0-alternativ som är. Men när ni har hört min utläggning så hör ni att jag inte lägger det jättehögt upp på min lista i alla fall.
Nej, men att etablera han sig så kanske det öppnar upp för lite andra formationsval och liknande. Vi pratade ju 4-5-1 till exempel i början, om man kan ha en Vinicius på bänken för 5,0 där så som en startspelare, så ja, men är det i alla fall någonting att ha och ta med sig.
För letar man sig neråt sen på 4,5-nivån där många sitter med sin tredje anfallare, då har vi väldigt lite att hitta. Vi har ju Balogun i Arsenal som gjorde det oerhört bra i liga. Men Stefan, det spelar väl ingen roll att Jesus är skadad. Jag vet inte, det har ryktats en del om försäljningar och sånt. Vad är senast om Balogun?
Nej, det är väl oklart vem. Det kändes som att en forward skulle säljas. Så det var väl oklart om det var Enketti eller om det var Balogun som skulle bort. Jag tror att Balogun har högre potential än vad Enketti har. Men han kanske även har ett högre marknadsvärde, vilket gör att Arsenal kanske, ja, men var beredda att casha in på honom. Det har ju i alla fall ryktats mycket om det, och ja, men att man eventuellt ska försöka få in någon liksom, ja, men återköpsklausul i en sån deal. Men det kan ju vara svårt beroende på vilken klubb han går till också i sånt fall, såklart. Mm. Men det senaste kring honom var väl i alla fall att Inter drog sig ur budstriden för att de tyckte att Arsenals värdering var för hög då.
Mm. Annars för en tredje anfallare, som vi ändå får säga att 4,5-nivån är för, så är det oerhört svårt att hitta någonting. Det är sällan vi har startspelare. Vi såg en Archer i Aston Villa, fick lite minuter förra säsongen, men jag vet inte om han fick någon start, han fick en del inhopp. Han gjorde det bra i Englands U21 guldvinnande trupp, men och jag vet att han hålls högt av liksom Villa supportrar, men han ska konkurrera med Watkins, så jag kan inte se att det ska bli speciellt mycket starter där. Det blir säkert något inhopp. Och när jag kollar på 4,5 anfallare som ska sitta längst ut på kvisten, då är det snarare så att jag vill ha någon med låg ägarandel som inte kan sjunka i pris. Och Stefan, där kan vi väl säga det att både du och jag sitter med fina Sims i Everton som inte ens finns kvar i spelet längre. Det gör ju att han inte kan bytas ut och då sjunka i värde heller. Så att jag sitter rätt nöjd där.
Ja, han kommer ju garanterat finnas med i draften i Game Week 1. Så är det. Han lär ju ha svårt att gå ner i pris om han inte ens finns med i spelet, tänker jag.
Nej, man kan ju inte hitta honom i spelet. Så om man inte hade honom innan han plockades bort. Han värvades ju av Coventry. Så ja, vi behöver inte lägga jättemycket tid att prata om honom. Men det är ju en jävla legend. Man är ju sugen att gå och liksom vinna det där presentkortet på Unisport Store. Och köpa en Everton-tröja med Sims på ryggen.
Nej, jag är inte riktigt där. Men skulle du vinna ett spel, då får du fan göra det.
Ja, det finns, sitter i hans bygge liksom i 38 gameweeks, överlever wildcards och allting.
Ja.
Nej, ska man börja liksom gräva och rota, så vet jag att Mobama i West Ham, Han har fått en del minuter här på försäsong. Jag tror han har gjort en del mål också. Det är 3-4 stycken för West Ham. Och ja, kanske. Det som är ju att både Antonio och Scamacca har ryktats bort en del. Ingen av dem är ju borta än. Och sen så har vi en Danny Ings där. Men försvinner både Antonio och Scamacca, då får man väl ändå förvänta sig att det ska värvas in något i West Ham. De har ju en del pengar som de har fått av er i Arsenal, Stefan. Eller vad tänker du?
Ja, nej, men det ska väl omsättas så. Sen kanske det tar lite tid så med förhandlingar och liknande. Men West Ham lär ju värva in ett gäng spelare för att få ersätta Rice där. Och det är väl inte omöjligt att det blir en anfallare om nu båda deras anfallare ryktas bort där. Och stå med Ings som kvar känns lite tunt.
Mm. Och annars håller du med mig, 4,5 anfallare, ta någon som inte har allt för mycket ägarandel för att undvika price drops, och till exempel håller det undan en spelare som Short Tire i United som låser upp en United-plats, eller en Brighton anfallare som låser en Brighton-plats där man eventuellt skulle kunna vilja ha en liksom tredje tillgång ifrån. Balogun lika så i Arsenal.
Nej, precis. Ta från skitlagen som du aldrig kommer trippla upp ändå. Mm. Det är väl, och det är jättejobbigt att ha price drops på dem också. Mm. Även om liksom, får du price drops, du kan ju behålla den spelaren. Det är inte så att han kommer vara med i något framtida byte, troligtvis, om du inte ska byta.
Nej, det är ju om du byter till liksom en tremansanfall, och det är inte alls omöjligt skulle jag säga.
Nej, det är sant. Det är
så sant. Att jag tycker ändå att det ska vägas in. Annars blir man lite sådär att man får fortsätta spela med fem mittfältare. Och vi säger ju det när vi går igenom att det finns ju anfallare med potential. Så att under säsong kan det mycket väl vara så att tre forwards är rätt väg att gå.
Ja, absolut. Men samtidigt så känns de här 6-5 mittfältarna så oerhört stabila här. Liksom potentialmässigt med... Ja, men det finns liksom talismaner i bra lag, eller i alla fall i liksom lag som förväntar oss komma i mitten eller till och med över halvan, där du får liksom säkra minuter, straffskyttar och liknande på mittfältet. Jag har svårt att se att, ja, men att du ska få samma värde på forwardsen för samma pris.
Ja, verkligen. Där har vi väl gått igenom anfallarna rätt grundligt tycker jag. Och som ni hör så gillar vi framförallt den lite dyrare segmentet där runt 8,0-7,5. Hur ni gör, ingen aning, men jag önskar er stort lycka till när ni kikar på anfallare. Vi är tillbaka här i deadline-veckan och presenterar våra drafts. Och sen så närmar sig Game Week 1, Stefan. Hur taggad är du?
Ja, men det är taggad. Det känns som att det har varit en bra försäsong, och nu den här säsongen känns det som att det kommer bli lite mer normal säsong som vi är vana vid i fantasy. Nu har det varit mycket med liksom covid, och det har varit mycket stök och korta säsonger och VM som ska in mitt i säsongen, och nu får vi faktiskt en ganska normal säsong för en gångs skull, och det känns som att det kanske är bra för liksom för nerven och allt extra planerande som man har fått lägga ner tidigare.
Ja, vi skjuter in ett afrikanskt mästerskap ändå lite mitt i säsongen.
Ja, men det är lite mer standard. Det är lite mer standard. Det har vi varit med många gånger förut.
Absolut. Stort tack för att ni har lyssnat, och på återhörande. Ha det bra. Hej.
Ha det bra. Hej då.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.